Vi ska börja med en liten bild. Ni kommer få se en liten serie här. Och ni som känner er bekanta med engelska, varsågoda och läs. Och sen så läser jag det på svenska. Detta är en amerikansk serie som heter BC. Och den här lilla serieremsan har hängt hemma hos min morbror i flertalet år. Och den har fastnat i mig väldigt mycket. På svenska står det ungefär så här. Den första personen frågar, skulle ni ge upp ert liv för någon? Så svarade man, det skulle vara ganska dumt. Ja, varför skulle man göra det? Men tänk om ni älskade någon så mycket att ni dog för att ni älskade dem så mycket. Du menar typ att man skulle dö i någons ställe så att de inte behövde det? Bingo! Nej, ingen har så mycket kärlek. Och om någon hade det så skulle det vara riktigt trist att förlora den människan. Well, bröder, jag har goda nyheter och goda nyheter. Och det här för mig, det sammanfattar väldigt tydligt och väldigt snabbt vad Jesus egentligen gjorde på korset och varför han gjorde det. Och jag tror att om vi tänker efter så hör vi den här predikan varje söndag. Jag skulle nog egentligen kunna sluta där. För att vi har hört det här förr. Man skulle kunna säga att det nästan är det mest frekventa som sägs en söndag förmiddag. Och vi kallar det på kyrkospråk frälsningshistorien lite enkelt så där. Alltså, varför måste Jesus dö? Jo, för att vi ska leva och få evigt liv. Kort sammanfattat. Han tar vår plats, precis som de i serien här säger. För att han älskar oss så mycket. Och även om du då känner att men det här har jag ju hört förut. Ja, det tåls att upprepas. För det är så viktigt. Precis som Oskar sa, det är så centralt i vår tro. I vår relation med Gud. Jesu död och uppståndelse, den är avgörande. Den är så avgörande för din och min tro och för våra liv. Ja, vi fick ju höra lite här. Oskar, han började med hela inledningen i min predikan här. Vad frälsning och frälst egentligen betyder. Det är ju inget vardagsord. Jag vet inte om ni använder det i något annat sammanhang. Men för flera hundra år sedan så använde man det i vardagssvenskan. Och då var det just det här att man har blivit räddad från något. Gustav Adolf blev frälst från båten. Han blev räddad från båten och så vidare. Och sen så har det hängt kvar då i de religiösa sammanhangen och i våra bibelöversättningar. Och ordets betydelse är då enkelt förklarat räddad. Alltså frälst, räddad. Så vad är det då vi är frälsta? Vad är det då vi blir räddade ifrån? Ja, när man läser Bibeln och de sammanhangen där ordet frälst förekommer så nämns det i betydelsen att bli räddad från döden för alltid. Lärjungarna pratar med Jesus och vad är det vi kan göra för att få evigt liv. Det är liksom det centrala för dem. Frälst alltså. Räddad för döden för alltid. Och precis detta pratade Daniel en hel del om förra veckan i predikan. Om hur vårt dop blir symbolen för att dö från det gamla och uppstå till ett nytt liv i Kristus. Det fastnade väldigt mycket det här för mig som Daniel sa förra gången. Att du måste dö innan du dör. Så när du dör så dör du inte. Kommer ni ihåg? Du måste dö innan du dör. För när du dör så dör du inte. Om du inte var här förra söndagen så prata med någon på kyrkfikat om vad det verkligen betyder. Ja, vem är frälst då? Och kan alla få tillgång till den här frälsningen? På fråga två där så svarar jag ja. Frälsningen är för alla. Den är för dig och mig, för alla. Vi kan alla bli räddade. Och det bygger inte på din och min tro. Jag kommer säga det ganska många gånger idag. Var beredd. Men det är så viktigt. Frälst och frälsningen får vi tillgång till när du och jag säger ja till Jesus. Det är inte svårare än så. Det är inga inbetalningskort, det är inget medlemskap. Det är inga krav. Det behövs bara ditt hjärtas ja. Ja, jag vill tro. Jag vill bli räddad. Jag vill vara din. Vi ska få läsa dagens evangelietext från Johannes evangeliet 12. Jesus sa: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Till profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, till Jesaja säger också: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför han såg hans härlighet. Det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogen. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Jag vet inte hur det är med er, men jag har ofta fått frågan: hur kan du egentligen tro när du inte har sett? Hur kan du tro när du inte har träffat Jesus? Och visst stämmer det på ett sätt. Jag har inte träffat Jesus i kött och blod, i människa, så som lärjungarna fick göra. Men oj vad jag har mött honom ändå. Genom andra människor, genom Bibelns ord, i musiken. Här, varje söndag, är Gud. Och jag kan bli så avundsjuk på lärjungarna och de människorna som fick vara med när Jesus gick på jorden. De fick förstahandsinformationen direkt. Och de fick dessutom vara med och se och uppleva massa mirakel och under. De fick samtala med Jesus så de kunde fråga honom när de inte förstod. I evangelierna så kan vi läsa så många gånger då lärjungarna liksom: men vad menar du med detta och hur gick det här till och sådär. Och så fick Jesus förklara sig direkt. Och så kan vi ändå se gång på gång, precis som i Johannes evangeliet här, hur svårt det var att tro. Och då fick de ändå vara där. De fick ändå se det. Och det blev så tydligt för mig att min tro kommer aldrig kunna vara det som avgör, utan det är Guds tro på mig. Frälsningen får jag genom att Gud tror på mig. Och mina tvivel som kommer, de kommer aldrig att ändra det. Vi pratar här ofta i kyrkan om hur vi ska komma närmare Gud. Och vi har tips och tricks för att hålla tron vid liv och göra den levande. Och jag tror det är fantastiskt bra. Det är viktigt med redskap och verktyg för att underlätta i vår relation med Gud. Jag tycker också det är superviktigt med församlingsgemenskap och gudstjänst, med hemgrupper, personlig bön och bibelläsning. Men för att bli frälst och för att ta del av frälsningen behövs bara nåd. Vi kan göra allt det där andra och det bygger upp oss så bra, men det är bara genom nåd. Det är en gåva. Den största gåvan vi har fått. Och den får vi ta emot. Vi kommer aldrig kunna bli mer kristen. Jag vet inte, men i min gymnasieskola så talade man om de superkristna. Det finns inget sådant. Vi kan aldrig bli mer kristen än någon annan. Det går inte. Gåvan är densamma. Guds premisser är de samma för dig och för mig. Det handlar bara om hur du och jag tar emot det. Om vi väljer att ta emot det. Vi kommer aldrig kunna förtjäna det. Det är bara nåd. Och i dagens samhälle som du och jag är högst en del av, så handlar det om att jämföra, att nå längst. Har jag bättre betyg än mina klasskompisar? Tjänar jag mer pengar än folket på min gata? Hur många resor har du varit på? Hur många resor har jag varit på? Och det som idag kanske då ger mest status, det är hur många likes jag får på Instagram. Jag satt och diskuterade det här med några ungdomar när vi från mitt volleybolllag när vi var på turnering. Och jag blev så ledsen, rent ut sagt, när de här ungdomarna i 15-16 års åldern förklarade för mig att om man lägger upp en bild, och jag har inte Instagram själv, men man lägger upp en bild på Instagram och om man inte får tillräckligt många likes, alltså så många personer som tycker om den här bilden inom en viss tid, en timme eller så, då tar man bort den bilden. För då var det inte viktigt. Andra personer tyckte inte om den. Det definierar så mycket idag hur vi ser på vårt värde. Vi är bara någon i andras ögon. Det är då jag blir något. Och vårt värde, det kommer ifrån hur vi ser ut och vad vi åstadkommer. Hur många likes vi får. Jag är ganska säker på att min bild, om jag skulle berätta för er, av Gud kanske inte är exakt samma bild som du har av Gud. Jag är också ganska säker på att vi inte skulle beskriva detsamma om vi har tagit emot frälsningen och säger att vi är frälsta, att den upplevelsen är densamma för dig och mig. Och det är okej. Gud möter oss på så många olika sätt. Det finns liksom inte en väg. Om du gör så här, då kommer det här hända. Tron kan och bör aldrig jämföras. För det är just en gåva. Och jag tror att det är ganska farligt och idag och har varit ganska vanligt att jämföra vår tro. Jag gjorde det väldigt mycket under min tonårstid. De fick det uppdraget i kyrkan. Eller de fick göra det och nu blev de... Ja, det där var ju mycket mer andligt och de upplevde mycket mer än vad jag har gjort. Och det är så farligt. Att några av oss i församlingen skulle vara mer andliga för att vi har vissa uppgifter. Nej. Det stämmer inte. Vi är alla lika viktiga och alla lika mycket en del av Guds rike. Vi behövs alla. Vi är alla lika beroende av frälsningen och nåden. Det kvittar om vi är 5 eller 85. För tron, den hänger inte på oss. Det hänger på Gud och att han älskar oss. Och vi behöver inte gå i rädsla för att det inte räcker det jag gör. Hela vägen in i evigheten, det är det som är frälsning. Att bli räddade från döden för alltid. Vår del då, det är att släppa taget och att bara vara. Att våga säga ja. Och det där, det är ju så befriande. Och frustrerande. Vi är så vana. Ja, men vad gör jag då? Hur kan jag göra för att nå dit? Hur ska jag bete mig för att vinna mer eller få mer? Och jag tror att de allra flesta av oss har gått igenom de här frustrerande tiderna. Då vi tänker att tron känns så långt bort. Och hur vi än försöker och söker så finns den inte där. Men det är inte tron som är borta. Utan jag tror vi har för mycket i vägen för tron. För även om du inte kanske just känner att jag tror på Gud, så tror han på dig. Han står alltid med öppna armar, väntandes och längtandes. Han vill ha vårt ja. Och det kan vi behöva säga många gånger. Det är inte bara ja men nu har jag gjort det och då är allting klart. Jag tror vi behöver påminna oss gång på gång. Ja, Gud, jag vill vara din. Jag vill ta del av frälsningen. Och det är för att påminna oss om vårt värde. Vad vårt värde är. Och vart vår riktning är. För jag hoppas ju att ditt och mitt ja, om vi vill säga det, också faktiskt får konsekvenser i våra liv. Och dagens episteltext talar lite om det. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Till allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Till om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Tron har vi fått som gåva. Har ni förstått det? Och det kan vi inte påverka. Däremot så kan vi använda vår tro. Och det bör vi. När jag gick i mellanstadiet och högstadiet och till viss del även gymnasiet så ville jag inget hellre än att vara som alla andra. Min tro skulle inte skilja mig från mina klasskompisar. Och när någon frågade, vad gör ni i kyrkan? Jo, vi äter glass, brukade jag säga. För det gjorde vi en gång på söndagsskolavslutningen. Då åt man glass. Jag tänker helt tvärtom idag. Jag vill att min tro ska göra skillnad. Jag vill att min tro ska synas. Jag vill att den ska få konsekvenser i mitt liv. Jag vill att vetskapen om frälsningens gåva som jag har fått ska göra att jag ser annorlunda på den här världen. Och det handlar inte om att vi kristna har svar på allt eller att vi på något sätt är bättre. Utan det handlar om att Jesus kärlek är så stor. Att den inte bara kan stanna i mig. Den måste ut. Precis som i episteltexten. Allt det jag har fått genom tron. Att det får ge mig styrka, uthållighet, broderlig omtanke och kärlek. Och det stannar inte med mig. För när jag förstår och kan ana vad frälsningen betyder, då vill jag leva för den. Och då vill jag att den ska få förvandla mitt liv. Då kanske du och jag kan ana vårt värde. Precis som i serien i början. Att någon, och denna någon som är Jesus, har dött i vårt ställe. Hur mycket värde har då inte du och jag? Och då kvittar det om vi har noll likes eller om vi har tjänar mest på vår gata. För vårt värde ligger i Gud. Du och jag är värda att dö för. Och det viktigaste du och jag då kan göra är att våga låta det ske. Att våga släppa taget. Att våga säga ja, gång på gång. och lita på att Guds tro på mig även bär min tro. För i mig själv så faller jag ofta. Men Guds tro får bära oss. Och det är bara genom nåd. Ska vi be. Tack Gud för att din frälsning gäller även idag. Tack Gud för det du gjorde på korset. Att det får konsekvenser i våra liv även idag. Det får konsekvenser för hur vi får se på oss själva. Tack Gud för din enorma kärlek. Gud, påminn oss om att tron är en gåva. Och att du tror på oss mer än vi själva kan tro på oss. Hjälp oss att leva i det. Att förstå vårt värde. Låt oss vara öppna för den gåvan. Att våga ta emot den och släppa taget och låta dig styra, Gud. Och Gud, vi ber att det får bli en påminnelse på nytt, trots att vi har hört det så många gånger förr. Men Gud, det är så aktuellt och så viktigt än idag. Tack för att din nåd och din kärlek kan förvandla liv. Och hjälp oss att än mer bara utstråla din kärlek. Att inte få stanna i oss. Utan att Gud, det vi har fått, att vi får ge det vidare. Gud, du ser oss. Du ser vår bräcklighet. Och jag ber att om det finns personer här idag som inte har sagt sitt ja, Gud, att du fortsätter att kalla. Tack Gud för att det aldrig är för sent. Att din nåd finns där. Alltid. Och Gud, den dagen vi säger ja till dig, då blir det fest i himlen. Jesus, vi vill återigen bara tacka för din död på korset. För allt det du har gjort. I Jesu namn. Amen.